I dagens avsnitt av podden på Lantbrukets hållbarhetsfront ska vi prata om elförsörjning och eldrivet lantbruk. Västra Götaland är en stor importör av el och ungefär 75% av den el som används i regionen produceras utanför länet. Framtidens ökade elbehov kommer inte enbart kunna mötas med mer importerad el, utan det kommer krävas omställning men också investeringar i produktion, lagring och överföring av förnybar energi. Vad har lantbruket för roll i elförsörjningen? Både ur ett gårds- och ur ett regionalt perspektiv. Dessa frågor kommer vi fördjupa oss i detta och i nästa avsnitt. Utöver energiförsörjningsperspektivet så har också lantbruksbranschen åtagit sig att till 2030 vara fossilfri på drivmedel, torkning och uppvärmning. För att klara detta kommer elektrifiering vara en viktig pusselbit. El kan produceras fossilfritt och från förnybara energikällor, genererar mindre buller och släpper inte ut växthusgaser vid användning. Dessutom har elmotorer betydligt högre verkningsgrad än förbränningsmotorer, vilket minskar energibehovet överlag. Det kommer dock att dröja innan vi ser en helt elektrifierad lantbruksverksamhet, av orsaker som vi kommer vidröra i dagens avsnitt. Men det finns möjlighet att påskynda elektrifieringen, vilket vi ska prata om med Oskar Langnelöv som doktorerar på ämnet elfordon i lantbruket vid Sveriges lantbruksuniversitet. Vi får också en inblick i en lantbrukares elektrifieringsresa där vi får höra lantbrukaren Christian Olsson berätta om de investeringar som gjorts på deras gård för en mer elektrifierad verksamhet. Men först ut rullar vi intervjun med Oskar Langnelöv. God lyssning!
Jag heter Oskar Langnelöv och jag är just nu doktorand på Svenska Lantbruksuniversitetet. Jag är civilingenjör i energisystem och jag har tidigare jobbat på RISE med projektledning av elfordon i lantbruket. Och nu jobbar jag med att forska på elfordon i lantbruket.
I dagsläget så sker det ju framförallt en elektrifiering av inomgårdsmaskiner. Varför är det så och hur ser du på möjligheten för en mer storskalig omställning till eldrivna arbetsmaskiner inom lantbruket?
Ja, det stämmer. Elektrifieringen sker främst på små inomgårdsmaskiner just nu. De passar ganska bra för just det här elektrifierade. Det släpper inte ut någonting. Så de har visat sig väldigt bra för inomhusarbete. Sen är det också en ganska låg investering, vilket gör att det blir lättare att ta till sig tekniken. Så just inomgårdsmaskiner är väldigt passande för elektrifiering. Det är inte så tungt arbete man gör så länge, utan det är korta intervaller och det passar väldigt bra. Tittar man lite bredare så kan det finnas lite mer problem om man vill få fältmaskinerna elektriska till exempel.
Vilka skulle du säga är de största utmaningarna eller flaskhalsarna då för att ställa om de här större fältmaskinerna?
Den största utmaningen är väl egentligen hur man kör traktorer idag. Man vill gärna köra på hög effekt under ganska lång tid. Och eldrivlinor generellt gillar lite mer varierande arbete med mycket start och stopp. För då kan man få tillbaka en del av energin, så då räcker batterierna längre. För ett problem med elfordon i allmänhet är att man har lite lägre energikapacitet. Man kan bära med sig mindre energi än till exempel diesel eller bensin. Så det kan bli lite svårt att få energin att räcka till. Istället för att köra 8-10 timmar kanske man kan köra 2-3 timmar. Och det gör att det kan bli ganska dyrt om man har en förare som sitter i fordonet. En annan utmaning är att det krävs en del infrastruktur på gården. Man behöver gärna ha en laddstation. Det är ju ett byte. Man har en dieseltank, man har dieseltraktorer, reservtraktor som går på diesel. Och skulle man byta allt det här till el, då skulle man behöva byta ut hela det systemet. Så det kräver ju också lite investering. Någonting annat att tänka på är att arbetet på fält är ganska tungt och smutsigt. Och det är någonting man behöver testa att det faktiskt funkar för eldrivlinor. Det finns jätteintressanta projekt där man har kört tunga elmaskiner i gruvor och det har funkat bra. Men det finns lite mer specifika problem för lantbruket. Det är inte helt ovanligt att man kör när det är väldigt dammigt eller där det är ganska blött. Och då måste man se till att alla komponenterna i eldrivlinan faktiskt tål det och att det tål det under många år också. Men just eftersom den används i gruvor och byggsektorn så känns det som att man har ändå börjat titta lite på det där. Så jag skulle säga att det största problemet är nog det här med energikapaciteten.
Precis, och det tar ju oss in på nästa fråga egentligen då, att det finns ju möjligheter då att lagra el i batterier. Hur ser du på de möjligheterna egentligen? Hur långt har vi kommit när det kommer till batterier på gårdsnivå att då lagra elen? Jag vet ju att RISE har ju ett projekt på gång nu om ett modulärt batterisystem för arbetsmaskiner som egentligen då ska kunna byta batterier i fält. Har du några tankar kring det?
Absolut. Huvudproblemet är ju att om man har batterier och kör en elmaskin så kan man få mycket färre timmar än vad man egentligen vill. Sen ska man också tänka på att eftersom man har en mycket mer effektiv drivlina så räcker energin lite längre. Men man får fortfarande med sig ganska mycket mindre. Och då finns det lite olika sätt att lösa det på. Det ena är att ha en väldigt snabb batteribytesteknik. Till exempel det här att man har en färdigladdad batteri antingen på fält eller hemma på gården. Och sen kommer fordonet in och så byter man ett tomt batteripack mot ett fullt batteripack och sen kan man fortsätta jobba. Normalt sett har man ju problemet att det tar ganska lång tid att ladda upp ett batteri i ett elfordon. Men har man det här batteribytsystemet så kan man byta på några minuter istället för någon timme. Rise har ett jättebra prototyp på gång och det finns också exempel i till exempel gaffeltrucksindustrin där batteribytessystem har använts ganska bra. Ett annat lösning på det är att göra maskinerna självkörande så att man inte behöver planera efter föraren.
Ser du att det här kommer vara ekonomiskt möjligt eller pratar vi om väldigt stora investeringar om man just tänker den här typen av batterier?
Det är det som är lite knepigt just i dagsläget, att just nu är kostnaderna lite osäkra eftersom vi inte har några färdiga system. Men det kommer nog vara en ganska stor investering. I min forskning så har vi sett att eldrivlinor i allmänhet har en ganska stor investering och sen tjänar man tillbaka pengarna under driften. Så driften blir mycket billigare men man behöver den här huvudsakliga första investeringen.
Lite liksom för om man ska köpa en ny elbil då kanske.
Exakt, men om något så är det ännu mer extremt eftersom investeringen är högre och vinsten i driftsfasen är större. Så det är ännu lite mer lutat mot användningsfasen i tyngre arbetsmaskiner.
Jag tänkte gå över till ett annat ämne och prata lite om bränsleceller. Det är ju ett begrepp som börjar poppa upp lite här och var och jag undrar bara om du kort skulle kunna förklara vad det är för någonting om du tror att de kommer ha en roll att spela i lantbrukets elektrifiering.
Jo, bränsleceller är ju en annan teknologi för att få eldrivlinor att fungera. Normalt sett har man ett batteri som ger energi till en motor. Bränsleceller tar istället ett bränsle, det är oftast vätgas, och kör det igenom den här bränslecellen. Och då får man ut ström och utsläppet blir bara vatten. Och det intressanta med det här är att det är närmare ett klassiskt system. Att du har en tank som du har vätgas i och sen använder du den för att köra. Så man kan bära med sig mer energi än batterier kan. Den totala effektiviteten blir lite lägre. En elmotor i sig har kanske 90% av energin kan den använda. Bränslecellen tappar kanske 50% av energin i värme. Och en vanlig dieselmotor kanske tappar 70% i värme. Så man förlorar lite effektivitet men man kan bära med sig mycket mer energi. Och jag tror det kan vara väldigt intressant för till exempel lantbruket eller andra tyngre maskiner. Men hittills har det varit lite rivalitet mellan batterier och vätgas. Det är ofta att om du har ett system i allmänhet som har mycket vätgas eller naturgas så lutar man mer åt bränsleceller. Men har man ett system som inte har det, som Sverige till exempel, så lutar man sig mer mot batterifordon. Och det kan bli intressant nu när det finns stora industrisatsningar som kräver mycket vätgas. Till exempel det fossilfria stålet i Hybrid och Green Steel. De siktar ju mycket på vätgas och då kan det bli så att vi får lite mer av en vätgasekonomi här i Sverige. Och jag är ju förstås jävig eftersom jag forskar på batterifordon. Men jag tycker att batterifordon är den lite bättre lösningen. Men bränsleceller är absolut en väldigt realistisk teknologi att använda i lantbruket. Och just eftersom man kan få med sig mer energi så kan man köra traktorerna mer som traktorer körs idag.
Det är ungefär liknande investeringar eller vad ska man säga, utbyte av komponenter. Vare sig man då ska elektrifiera eller köra bränsleceller då.
Men jag skulle säga att det är lite mer infrastrukturkostnad på batterisidan. Lite beroende på hur du lägger upp systemet, men generellt så är det lite mer. Vätgas behöver egentligen, förutom själva maskinen då, en tank som kan hålla vätgas och en pump. Så det är närmare dieselsystemet idag. Men det är fortfarande ett litet utbyte. Man behöver speciella tankar för vätgas.
Jag undrar vilken utveckling du ser framför dig nu, låt oss säga de kommande 5 åren kopplat till elektrifiering av lantbruket.
Det är alltid svårt att försöka förutse framtiden. Som ingenjör så tycker man att allting borde gå jättesnabbt. Men sen har man ju också juridik, marknadsintroduktion och ekonomi att ta hänsyn till. Men de kommande 5 åren så tror jag på mycket elektrifierade inomgårdsmaskiner. Bara under tiden jag har haft koll på ämnet så har man gått från att testa vattnet lite till att faktiskt gå fullt in och verkligen försöka lansera det. Sen tror jag också på en ökning av mindre robotliknande redskap som drivs på el. Alltså att det är väldigt små maskiner som gör en syssla väldigt bra och är självkörande. Till exempel självgående såmaskiner, ogräsrensare eller liknande. Och de tror jag är mycket mer simpla att få gå på el när man inte behöver ta hänsyn till en traktor som väger 10 ton. Jag skulle även vilja tro att det kommer mer kombinationen självkörande och elektriska fordon. För den tekniken har vi sett passar väldigt bra. Och det har även varit några av de här stora tillverkarna som har varit in och nosat på ämnet. Både Fendt och John Deere till exempel har tittat på självkörande eltraktorer. Och jag hoppas verkligen att det kommer mer. För jag tror att det är där framtiden ligger. Sen tror jag att elproduktion kommer bli en mer naturlig del av lantbrukets företagande. Att man också blir lite energibunder så att säga. Och att man både producerar för sin egen användning och även för att sälja ut på nätet. Och sen när man tittar på batterier så finns det mycket forskning kring nya batterikemier. Och det skulle förbättra både prestandan på batterierna och också sänka priset. Och priset har ändå gått ner 90% under de senaste 10 åren. Så nu är det väldigt intressant att titta på batteritekniker. Men om man pushar det ännu lite mer så tror jag att man når igenom så att man kan få väldigt enkelt att sätta batterier i saker. Så det är väl min lilla framtidsspaning.
Och avslutningsvis så tänkte jag fråga om du har några konkreta tips till lantbrukare som funderar på att investera i att elektrifiera delar av sin verksamhet.
Mitt första tips är, om ni funderar på att gå över till elektrifierat, se om ni kan få lite nyckelsiffror och sen gör en kalkyl. Var noga med kalkylen och ta gärna lite höjd. Jag skulle säga att elektrifierade inomgårdsmaskiner är ett jättebra första steg om man vill känna på teknologin lite mer. Alla jag har pratat med som använder de här elektrifierade inomgårdsmaskinerna specifikt på djurgårdar eller häststall har varit jättenöjda. Så jag skulle säga att om man har behov av att köra inomhus så testa på en sån. De är inte så dyra och det är ett väldigt bra sätt att bli lite mer bekväm med teknologin. Sen skulle jag hålla ett öga på vad som kommer på maskinmässorna och från de stora tillverkarna. Det går snabbt just nu och i princip alla större tillverkare har någon egen prototyp med alternativa drivmedel. Så det är inte helt otroligt att er favorittillverkare faktiskt snart kommer med ett marknadsalternativ. Sen skulle jag också säga, med de här höga elpriserna, fundera ifall egen elproduktion i form av till exempel solceller, en mindre biogasturbin eller en vindturbin kan vara en idé. Det är också en fördel om man nu vill elektrifiera på sikt att man har lite egen produktion. Då köper man in sin egen el till ett fast pris och då är man lite mer immun mot prischocker i bränslesystemet. Så då blir det inte lika jobbigt med de höga elpriserna.
Tack, superbra tips. Och är man intresserad av att elektrifiera inomgårdsmaskiner så kan man ju också söka stöd från Klimatklivet. Så det kan vi också passa på att slå ett slag för.
Oskar Lagnelöf berättade ur ett större perspektiv om utmaningar och möjligheter kring elektrifiering av lantbrukets arbetsmaskiner. Nu ska vi få en inblick i lantbrukaren Christian Olssons elektrifieringsresa. Christian driver lantbruket Algutstorps kött och potatis utanför Tranemo tillsammans med sin fru Mia. Christian berättar om investeringarna som de har gjort på gården och vi pratar bland annat om lönsamhet och arbetstidsåtgång. Christian delar också med sig av sina tips till andra lantbrukare som funderar på att investera i eldrivna maskiner.
Christian Olsson heter jag, lantbrukare i 8:e generationen i skogsbygden södra Västergötland, Sjuhäradsbygden. Där bedriver jag en traditionell gård i så att säga, de här bygderna med skog. Men framförallt har jag köttproduktion och potatisodling. Där jag är ganska liten skala om man ser på det stora med köttproduktion. Men jag har ändå en 200 djur samtidigt och en 140 kanske till slakt om året. Och potatisproduktion i ganska liten skala också, 6 hektar. Men där jag avyttrar en 250 ton ungefär lite direkt ut på den lokala närmarknaden då.
Och du är här idag för att vi ska prata lite om din gårds elförsörjning. Så jag undrar om du skulle vilja börja med att ge lyssnarna en bild av hur ert elsystem ser ut på gården och hur ni producerar el och hur den används.
Jag har ju försökt att hålla ner förbrukningarna då, om man säger så. Vi har aldrig haft jättehög förbrukning utan det som tar ström där det här är i dagsläget utgörsling. Sen kommer ju fodersystem tillkomma här. Däremot relation till potatislager är ju ganska så intensivt fläktande så att säga, som kräver en del. Och mycket är ju eluppvärmt som behövs på vintern då. Dels är det vatten till djuren, dels är det tillskottsvärme i potatisen. Sedan 6 somrar nu har vi kört egen solelproduktion på ett tak då. Och när vi vi installerade den så var det maximalt vad jag fick installera på grund av rådande regler med att icke producera mer än man själv förbrukade. Jag förbrukar ju lite mer idag gör jag för att det har tillkommit lite bergvärmepump till hus och så annat här. Så att med dagens regler så hade jag väl kunnat haft nästan dubbelt så stor anläggning egentligen. Jag förbrukar väl kanske upp mot 50 000 kilowatt om året idag då. Gårdsnivå så är det ganska lite. Jag har faktiskt tänkt tanken att utöka för jag har höjt min huvudsäkring lite grann här på gården. Men inte absolut i närtid.
Du nämnde lite där innan utfodringssystemet och det är ju någonting ni håller på att elektrifiera. Vill du berätta lite om varför ni just valde utfodringssystemet?
När jag bestämde mig för detta så var det för att få en billigare energilösning. Givetvis är en elmotor betydligt bättre verkningsgrad än en fossilmotor. Samt den andra anledningen var en betydligt bättre arbetsmiljö, flexibilitet i arbetet och så vidare för att kunna frigöra tid till både alltså ledighet men framförallt när det är mycket växtodlingsarbete att inte ha bundna tider till utfodring av djur då.
Och delvis finansieras den här investeringen av Klimatklivet så gissar jag också att det gav ett ganska bra resultat också på klimatkalkylen så att säga.
Ja, det gör det ju. Alltså, jag ska gå ifrån att hantera allt foder med en alldeles för stor traktor för att man liksom har inte en anpassad traktor för bara det. Det hade gått med en jätteliten maskin egentligen men den köper man ju inte för att hantera foder utan då är det ju en alldeles för stor förbränningsmotor som hanterar balar, kraftfoder, potatis samtidigt som det blir en dålig arbetsmiljö.
Hur hanterar ni på gården att solinstrålningen och därmed elproduktionen blir ojämn?
Man försöker tänka lite grann så här att vissa saker man kan tidsstyra. Vi kör dem på nätterna när det är billigare ström om man hade timavtal. Köra sådana saker en solig dag när man har egen produktion. Lite det tänket har man, men så samtidigt har jag ju delavtal då där jag köper ström rörligt och säljer ström på framtidsterminer delvis. Jag hade någon månad, jag förmer det var augusti här som jag köpte för dryga 2 kronor och sålde för 4.
Ja, men det låter som att det blir en ganska bra kalkyl då.
Ja, precis. Man kapar ju framförallt pristopparna. Fundering inför nästa solproduktionssäsong att kanske skaffa ett timprisdebitering åt båda håll då. Men för att ofta är ju strömmen faktiskt ganska så bra betald under de producerande timmarna. Och det skulle nog gynna mig för att min ventilation i potatislager går ju mest på nätterna. Likaså om jag behöver tillskottsvärma vattnet i stallarna så är det också mer nattetid som det är kallt och tillskottsvärme behövs för det går ju på termostater då. Samtidigt att titta på att sätta paneler i andra väderstreck. Just nu sitter alla i stort sett sydläger om, men att kunna sätta lite västeröster också om man har tak till det och kunna nyttja solstrålning längre del av dygnet om man säger så. Att kunna få igång en bra produktion redan tidigt på morgonen och även hålla i den längre på kvällen då för att matcha utfodringen då.
Ja, men det låter ändå som att man kan pussla lite för att maximera nyttan, men det gäller att hitta de här lösningarna. Man har ju åtminstone möjligheterna när man har egen elproduktion.
Det är en bra magkänsla. Och det känns ju väldigt bra att så att säga ha då, om man ska ladda någonting, en truck, så kan man liksom ladda den klockan 11 på förmiddagen när solstrålningen är bra. Så vet man om att man laddar med egenproducerad el i alla fall.
Jag funderar också om du har funderat på att investera i batterier och på sikt kunna driva ännu fler maskiner på el.
Jag har haft tanken, jag har inte gått vidare med det för jag har fått de signalerna bara det lilla. Jag har hört att det är ganska så kostsamt. Det är däremot att fundera att kunna kombinera någon form av nytta med batteri. Att exempelvis eldriven inomgårdstraktor så skulle man ju faktiskt kunna nyttja den dagtid till fältarbeten och sånt. Och ha den fulladdad till kvällen till att så att säga förstärka nätet över nattetid.
Jag skulle också vilja fråga dig då vad du tycker har varit det bästa respektive sämsta med att driva arbetsmaskin med egenproducerad el.
Om man har ett elektrifierat fodersystem så innebär det ju att man utfodrar ju ganska mycket dagtid men låter djuren vila på natten. Så att det kommer ju anpassas att fodret går väldigt mycket på egenproducerad el i och med att man kanske börjar utfodra klockan 5-6 på morgonen och sen utfodrar den lite kontinuerligt ända fram till klockan 9-10 på kvällen. Då kommer man ju nyttja väldigt mycket egenproducerad el till att drifta just utfodringen då. Men sen kommer det ju inte fungera i december och januari utan då får man ju köra den på inköpt el. Men samtidigt det här fodersystemet jag kommer sätta in nu då, det kräver ju bara som högst 32 amperes säkring då. Så det är ju inga höga topplaster heller utan att mycket av det ska kunna täckas av solenergin när solen skiner.
Behovet och produktionen matchar helt enkelt.
Ja, absolut.
Och som du nämnde innan det här med att man sparar mycket på arbetstimmar och kan göra annat med den tiden.
Ja, en stor del av vinsten i det hela är faktiskt att spara arbetstid.
Precis, jag måste ju fråga då, har du haft några tankar kring, det kommer ju fler sådana här solcellsparker då som ska kombinera jordbruk med energiproduktion. Är det någonting som du har tänkt kring?
Ja, det, jag har funderat på det med. Jag pratade lite med de här stora leverantörerna men de vill ha gigantiska sammanhängande arealer vilket vi inte har i våra skogsbygder här. Däremot har jag ju tänkt mycket på att man har ju en hel del lite sämre skogsmark som kanske avverkas och finns vissa ledningsrätter och grejer i skogen. För då finns ju även infrastrukturen för att, så att säga, ta hand om den producerade strömmen om det är i en ledningsgata. Som man skulle kunna nyttja där det ändå inte så att säga är produktiv mark. Där skulle jag ju jättegärna vilja bli ren producent egentligen på sån mark av solenergi då. Men det är ju ganska så kostsamma investeringar och man måste ha infrastruktur på plats. Och sen är det väl en del pratar om betesmarker som jag har ju en del nötkreatur på bete då och de är nog kanske lite för tuffa mot panelerna för att de ska kunna samexistera på samma marker.
Precis. Så det, ja, det är väl mer får.
Ja.
Ja, men det blir intressant att följa vad som händer där.
Ja.
Avslutningsvis, har du några tips till andra lantbrukare som funderar på att göra liknande investeringar och kanske hur man kan tänka kring klimatklivet?
Ja, absolut. Att räkna på koldioxiden, för det är det som är det viktiga och kanske ta hjälp av någon att räkna på. För det är besparingen av koldioxidekvivalenter som är så att säga nyckeln i det hela. Och att det är någonting som gör stor nytta för klimatet men kanske inte lika stor nytta i din plånbok direkt. Så att det är där man vill hitta sådana lösningar. Magkänslan säger att det här var bra men kalkylen säger att investeringen bärs inte. De investeringar man ska titta på och ta hjälp av klimatklivet tycker jag. För att då får man hjälp till att göra den investering som man skulle vilja göra men inte får ihop ekonomiskt i sitt eget företag.
Men det var kloka avslutningsord. Så jag får tacka jättemycket Christian för att du tog dig tiden.
Ja, tack, tack.
I detta avsnitt har vi pratat om hur lantbruket skulle kunna bli eldrivet och vad det finns för fördelar och nackdelar med en sån omställning. Vill ni veta mer har vi samlat länkar till intressanta rapporter i avsnittsbeskrivningen. I nästa avsnitt fortsätter vi prata om elektrifieringen av lantbruket. Då ska vi bland annat kika närmare på möjligheterna för lantbruket att bli en betydande leverantör av el. Tack för att ni har lyssnat och stort tack till Oskar Lagnelöv och Christian Olsson som delat med sig av sina kunskaper och erfarenheter om det eldrivna lantbruket.